Hej och välkomna till avsnitt 1096 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA idag den 3 maj 2020 tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, hej, tack.
Nu ska vi göra en uppdatering om det som hänt senast och jag antar att det är mycket fokus på Michael Flynn.
Ja, just nu är det väl helg då, så att det är väl inte, det naturligtvis är det mycket fokus på honom och det verkar som att det är mer och mer information som framkommer eller mer och mer spekulationer då, som kommer fram att om inte Flynn kommer att, Trump sa häromdagen, bara för att hoppa till något annat, han sa häromdagen att Michael Flynn, han vill se Michael Flynn i sin administration igen. Så det tyder på att Trump, om inte Michael Flynn blir exonerated av en domare, med andra ord blir, vad ska man säga, frikänd och utsläppt och allt överstökat och han går vidare med livet, va? Så gott det går. Så kommer med gissning att Trump kommer att ge honom en pardon. Vad heter det? Benådning. Så på ett eller annat sätt så kommer han ju det. Och det förtjänar han ju nu. Det är så mycket skit som har pågått inom FBI med bevis nu som framkommer med dokument och så vidare och så vidare. Så att det här är... Det är flera stycken inom FBI som ska in i fängelse under en väldigt lång tid, inte Michael Flynn. Det han har gjort, och det är väl att han ljög ju för kongressen, så det kan man väl säga, det var väl någonting han gjorde då. Men å andra sidan så han blev ju framed, så han skulle ju aldrig behövt att komma inför kongressen överhuvudtaget med det här, just för att så att hans kongressvittnesmål, alltihopa var ju del av den här stora soppan, va. Så att Flynn har tjänat sitt straff nu och nu är det dags för andra att åka in på ett betydligt längre tid i fängelse, inkluderat kanske Jim Comey, Andrew McCabe och naturligtvis Peter Strzok och Lisa Page.
Mm, ja, verkligen. Och vi kan bara påminna om att Michael Flynn, han är en trestjärnig general, har varit med i krig mot terrorismen under lång tid, en Trump-supporter och som kampanjade för Trump 2016, och han var Trumps nationella säkerhetsrådgivare i, ja, ganska kort tid, ungefär, inte ens en månad innan han då han fick gå då på grund av de här problemen då, och att FBI framade honom, för det är det vi vet idag att de gjorde. Vi har transcripts och sådana saker, så att det är en lång hävra det här, och vi kanske kommer tillbaka till det lite mer i detalj senare då.
Men, jag kan ju nämna jag tänkte säga att James Comey, jag såg honom på en intervju rätt nyligen och han sa rakt ut att, bokstavligen rakt ut, ni kan gå in och leta upp det här, ni kan leta upp James Comey om FBI agents och Vita huset, han sa rakt ut att vi skickar ut, han kallar det a couple of guys, vi skickar ut ett par FBI-agenter in i Vita huset. Normalt måste man gå igenom Vita husets advokater och man måste förhandla sig fram till att komma in i Vita huset och prata, men han sa att det var ingenting de gjorde nu, utan de bara skickade in ett par FBI-agenter i Vita huset utan att följa reglerna som finns, för de bara struntade i allt det där, utan de bara, och då skyllde han på att eftersom Vita huset, det var inte riktigt lika mycket ordning och reda i Vita huset som i normalfall under andra administrationer då, som till exempel då, minns nu att som under Obama och Trump, så sa han att då drog vi nytta av att det var lite mer kaos under Vita huset under en tid, och då utnyttjade vi det för att helt enkelt göra saker som vi inte egentligen normalt ska kunna göra. Och det är fruktansvärt alltså.
Ja, verkligen. Total aktivism, och det är många, jag såg den här, vad heter hon för något, den här kvinnan, Janine, eller vad hon heter på Fox News, och hon tyckte att...
Judge Janine.
Och hon tyckte att jag har alltid trott på att vårt system fungerar, och jag tror fortfarande, men om det ska bevisas att det fungerar, då måste rättvisa skipas här och FBI måste reformeras, för så här, det här är en stor skandal, den största skandalen någonsin ungefär, tyckte hon.
Janine Pirro heter hon är en domare, hon är före detta domare och väldigt, väldigt, väldigt skarp.
Precis, verkligen. Okej, något mer?
Ja, vi kan ju återkomma lite där till Tara Reid. Det är bokstavligen grejer som framkommer nu varenda dag då, kvinnan då som anklagar Joe Biden för att ha gjort sexuella övergrepp på henne då, och två stycken till vittnen har framkommit nu, var igår de framkom. Jag minns inte om vi nämnde det igår, men det finns två ytterligare vittnen som säger att det här stämmer absolut. Och Tara Reid i alla fall nu säger att anledningen att hon inte gick ut med det här speciellt offentligt egentligen när det först framkom, det var ju då att Anita Hill, hon som anklagade då Clarence Thomas.
Ja, såklart.
HD-domare Clarence Thomas, som nu är HD. Hon anklagade honom under då de här HD-förhören då, när han blev då nominerad till högsta domstolen i USA. Så Anita Hill då, det var en rejäl saga och det blev liksom offentligt och det blev pinsamt för allihopa. Och så Tara Reid sa att det här var ju samtidigt väldigt nära intill i tiden då med just det här med just Clarence Thomas och Anita Hill, och hon ville inte utsätta sig för detsamma, vilket man förstår. Det var en helt annan tids, med 27-28 år sedan, det var en helt annan liksom tidsram, så hon kändes inte komfortabel med det. Och även nu då, så det var en artikel igår som kom ut av Associated Press som helt enkelt skrev en lögnaktig rubrik om Tara Hill. Så Tara Hill kontaktade Associated Press, och då fick Associated Press...
Tara Reid menar
Tara Hill. Ja. Tara Reid, och sen blandade ihop Anita Hill och Tara Hill. Nu återkommer det här med Ben Crenshaw och Dan Crenshaw. I alla fall, så hon i alla fall, Tara Reid, kontaktade då Associated Press, och de tvingades ändra rubriken för att de erkände att rubriken var helt enkelt väldigt missledande. Det var falsk helt enkelt, va? The Tara Hill... Tara Reid påstår, det var... Artikeln i sig, så rubriken var helt enkelt en lögn, va? Så ändrade de det. Men artikeln sen var också, enligt Tara Reid, är också falsk. För enligt artikeln, så artikeln fokuserar sig då på att Tara Reid aldrig använde begreppet sexual harassment, med andra ord sexuella trakasserier. Och hon sa det att om vi tittar på papperna som jag har skrivit, som jag liksom har fyllt i, om vi gräver upp dem i de här arkiven, då får vi se vem som har rätt. För de papperna kommer att visa exakt vad jag liksom tog upp för någonting. Men hon la också till att under tidigt 90-tal, uttrycket sexuella trakasserier användes i princip aldrig. Det är ett relativt nytt fenomen, och det minns jag själv. Jag kommer inte ihåg, jag vet att jag tog någon kurs när vi pratade om, i slutet av 90-talet, flera år senare. När vi pratade lite grann om just såna här saker generellt i kursen, jag minns. Och just att språket över tid förändras väldigt mycket. Och att begreppen som sexuella trakasserier börjar komma in mycket mer i slutet av 90-talet. Men inte i början av 90-talet. Det Tara Reid sa var att hon använde ord som att jag var okomfortabel och det kändes fel. Men att just sexuella trakasserier, det begreppet, om inte det liksom användes på den tiden, kan man ju inte riktigt kan liksom inte ha sagt det. Eftersom det liksom var inte ett begrepp som folk kopplar inte ihop sexuella och trakasserier i en klump som man gör nu.
Nej, och då är det viktiga sakbeskrivningen, vad som hände och den
hon... Det var det som hon sa, det är sakbeskrivningen som vi ska titta på. Om jag använder sexuella trakasserier som begrepp, spelar egentligen ingen roll. Titta på, gräv upp de dokumenten som finns om det här, så kommer ni se att sakbeskrivningen är sexuella trakasserier. Men jag använder inte just de specifika orden, för det gjorde ingen under 90-talet i princip. Det var väldigt, de begreppen fanns inte.
Jätteintressant faktiskt att veta det. Men just det, okej, har vi något mer?
Ja, det visar sig nu att USA, de har ju då göra en utredning då för att försöka ta reda på det här viruset, om det kommer från en marknad eller om det kommer från labben. Och det visar sig nu att bevis börjar framkomma att det kan ha, bevis finns att börja framkomma att, att viruset kan ha kommit från både en djurmarknad och ett labb. Det liksom finns både och där. Så man är inte riktigt säker på de här amerikanska intelligence sources, vad säger man...
Underrättelsetjänst,
ja. Som har kommit fram till att de har hittat spår att det kan komma från bägge. Från både det ena eller det andra eller båda två. Så att, men de har inte kommit fram till vilket som är mest troligt. Och på tal om just det så såg jag alldeles här nu också att Trump har nu bestämt sig för han vill bestraffa Kina. Så att han har börjat, vad ska man säga, rita upp en plan då. Liksom draw up en plan då för att försöka komma på någonting. Hur kan man få tillbaka pengar från Kina, va? Och den planen inkluderar att USA har ju naturligtvis skulder till Kina då, och planen kan inkludera att man helt enkelt säger att vi tänker inte betala de här skulderna, vi skriver av dem själva oavsett om ni går med på det eller inte. Nu, de här pengarna som ni påstår vi är skyldiga, är vi inte skyldiga längre, punkt slut bara. Andra sätt att han vill eventuellt skriva nya, förändra handelsavtal som finns. Han är beredd att lägga in nya tariffer, så att han har öppnat upp för precis alla möjligheter att få kineserna att betala för det här. Och jag tror inte USA kommer att bli det enda landet. Tyskland och Australien, tror jag, om jag förstår saken rätt, har också börjat ta upp det här att Kina är skyldiga de pengarna. Så att, och vi har pratat om det förut. I grunden så borde hela världssamfundet gå tillsammans och säga att så här tänker vi göra som ett världssamfund, istället för att ett land efter liksom gör olika saker som andra länder. Jag tror att man måste visa styrka som västvärld. som en gemensam grupp.
Absolut, jag håller med om det. Jag kan bara inflika då i sådana fall att det här är inte bara en kortsiktig grej. Det handlar inte bara om att nu ska vi straffa Kina sen gå vidare, utan det här är en omställning, tror jag i alla fall, av hela den amerikanska strategin. Alltså man har ju sett på Kina i, ja men sen 70-talet när Nixon öppnade dörren, så har man ansett att handel, det är vägen framåt, det är ju något spåd och det förhindrar krig mellan oss och det gör att Kina förhoppningsvis blir politiskt liberalt med tiden. Nu vet vi att det inte har fungerat och det här med corona har fått bägaren rinna över och Trump, jag tror han håller på att förändra hela det amerikanska och kanske till och med västerländska paradigmet mot Kina, och jag tycker att det är jättebra, därför att det är dags att sätta ner foten nu mot den här kommunistdiktaturen, tycker jag.
Ja, och kommunistdiktaturen i Kina vill ju naturligtvis att Joe Biden ska vinna valet, va? Och jag vet att Trump, jag såg, han nämnde det, att han, Trump sa att han skulle inte vara förvånad om Kina på något sätt hade gjort det lite grann med flit, just för att öka sannolikheten att Biden, de är rädda för att Trump ska vinna valet. De vill, naturligtvis vet ju alla att Kina vill inte att Trump ska vinna valet. För Kina vill naturligtvis att en förvirrad person som Joe Biden, som också är väldigt svag, att han ska vinna valet. Då kommer ju Kina naturligtvis att kunna återhämta den makten som de har haft och som de har förlorat mot Trump. Så att Kina gör ju allt nu för att Biden ska kunna vinna valet, va? Så att jag är inte övertygad om att det inte finns en vad ska man säga, politisk motivering i bakgrunden, att just att man vill se till att om USAs ekonomi går åt skogen så ökar sannolikheten dramatiskt att Biden vinner valet. För att man vet ju alltid i USA att den som är incumbent, den sittande presidenten, speciellt om ekonomin är urstark, och det var ju den har varit väldigt länge i USA, då vinner ju sannolikt Trump, va? Så Kinas enda förhoppning var ju att ekonomin skulle gå i skogen, vilken den har gjort nu. Men sen får man ju se den återhämta sig. Men även om det är en konspirationsteori, jag är inte helt främmande för att Kina vill har ett finger medvetet med i spelet. Precis som att Ryssland hade ett finger medvetet med i spelet under förra valet. Just att de försökte manipulera valet, va? På ett eller annat sätt. Folk har ju ett intresse av, diktaturer har ju ett intresse av att USAs val ska gå åt visst håll, därför att de vill ju se den svaga kandidaten vinna valen, så är det ju bara. Och nu när det finns så mycket möjligheter att influera val, så naturligtvis då är ju, gör man ju vad som helst för att en viss kandidat ska vinna.
Och på tal om influera val och såna här saker, så, eller det här är en brygga, en övergång till ett annat ämne, det är så här att min favoritpresident George W. Bush, han håller sig väldigt tyst, han har ju inte pratat så mycket politik under de här åren egentligen sen han lämnade Vita huset 2009, utan han håller låg profil oftast, men han släppte en video i förrgår och den videon handlade om coronakrisen och han menade att nu måste landet stå enat, samlat och tillsammans uthärda den här, ja, den här globala krisen som du är och så. Och det var en jättebra video tyckte jag, 3 minuter lång ungefär. Men Donald Trump, han vart upprörd och han tyckte att han twittrade och tyckte att George W. Bush, han pratar om enhet nu, men vart var George W. Bush när det var riksrättsprocess mot mig, tyckte Donald Trump. Och ja, alltså det tyckte han i alla fall. Jag delar inte Trumps åsikt där då, men det var storyn om två presidenter, bara lite kort.
Ja, normalt brukar jag tycker faktiskt Bush har gjort ett väldigt bra jobb, att han har varit väldigt väldigt tyst, och jag tycker inte före detta presidenter ska ge sig in i politiska saker. En riksrättsprocess är en politisk grej, så är det ju bara, va? Och jag tror man ska hålla sig undan sånt. En pandemi är inte en politisk grej, utan det gäller liksom, det går över partigränser och politik helt enkelt, va? Så att jag tror att Trump, det är sådana saker som jag irriterar mig på Trump, att han liksom går ut på Twitter och han tänker inte igenom att oj då, det här är två helt olika saker, utan han twittrar ut någonting. Och det är sådana saker som jag tror många som gillar Trump, som tycker att han har bra policies, han är tuff mot Kina, han är tuff mot Ryssland, han liksom sätter ner foten rejält och han tar sig an media och den här galenskapen som sker inom liksom vänsterliberalerna just nu. Men sen så twittrar han ut sånt där som att det var onödigt, det behövde han faktiskt inte ha gjort. Istället kunde han ha sagt att tack president Bush för att du ger stöd åt det här. Man kan göra, för att det tyvärr skapar det här en liten polarisering då inom kanske republikanerna då, att de som gillar Bush är ett läge nu och de som gillar Trump i ett annat läge. Va? Att man liksom skapar mer splittring inom republikanerna och konservativa än man kanske hade gjort. Ja. Om han istället hade varit smart så hade han tackat Bush så mycket för det här för stödet. Och då hade man istället förenat den konservativa gruppen, speciellt när det är så nära valet.
Precis, jag håller med om det. Men i alla fall då, Trump, han är ju som han är, men han är bra också, han är både bra, han har både styrka och svagheter helt enkelt. Men det är ju väldigt mycket aktivism nu och väldigt mycket så här Trump-hat och sådär, och jag läste någonstans, det var du som skickade länken på Daily Wire, om att fotbollslaget har, USAs kvinnliga nationella fotbollslag har stämt någonting har de stämt på grund av könsdiskriminering, och det är den här kända spelaren då som är väldigt vänsteraktivistisk som driver det här. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, det egentligen var ju, det här sker väl egentligen efter varje damfotbolls-VM då. Och personen i fråga du pratade med, han heter Megan Rapinoe. Och stämningen handlar om att amerikanska herrlaget får mer pengar än amerikanska damlaget. Och damlaget påstår då att de stämde det amerikanska fotbollsförbundet. Och de påstår då att det har med könsdiskriminering att göra. Men de gjorde ju en tabbe, va? De fick en chans, damlaget fick en chans att skriva ett avtal med fotbollsförbundet som var väldigt likvärt herrlagets avtal, med andra ungefär lika löner. Så det var ett väldigt fördelaktigt avtal, men de tackade nej. De sa att de ville gå vidare med det här istället och göra det på sitt sätt. Och sen så lyckades de inte få igenom det de ville göra på sitt sätt istället. Och då gick de till en domstol. Och domaren sa att ni hade chansen att skriva ett väldigt rättvist avtal, men ni tackade nej till det avtalet. Därför kan inte jag gå vidare med er stämning nu, för att ni brände er chans från början. Ni tackar nej till någonting som ni borde sagt ja till, och sen kommer ni till domstolen för att klaga på någonting som ni egentligen kunde ha löst för länge sedan, som faktiskt var ett bra bud för alla parter och ett väldigt rättvist bud när man jämför med herrarna, va? Och det handlar helt enkelt om att damerna kräver att de ska få lika mycket lön som herrarna utan att ta hänsyn till att nummer ett, damfotbollslaget får 13% av inkomsterna från fotbolls-VM, medan herrfotbollslaget får bara 9% av inkomsterna. Så damerna får alltså mer i förhållande till herrarna, inkomsterna. Herrarnas fotbolls-VM drar in 4,5 miljarder dollar. Damerna drar in kanske 500 miljoner dollar eller något sånt där. Så att det är sånt är frågan om, va? Men det är det här som gör att vänsterfeminismen och den här aktivismen då, de nöjer sig inte med att det ska vara lika som herrarna längre. Vilket de hade chansen att få, ett väldigt bra avtal i amerikansk damfotboll som är jämförbart med herrarna. För amerikansk damfotboll i USA är faktiskt bättre än herrfotbollen generellt. De tjänar lika mycket, va? Alltså de drar in lika mycket pengar, va? Så de fick de chansen att nu får de någonting som är likvärdigt herrarnas. Punkt slut. Men de vill alltid ha mer. Och det är precis som att det duger inte längre att man har liksom 50% kvinnor i styrelsen. Det ska vara 70%. Det ska vara alla kvinnor. Sådär. Och det är det som är problemet med feminismen, va? Att de är inte intresserade längre av att det ska vara rättvist. Utan de vill ha mer. De vill liksom att det ska inte finnas några herrar längre. De ska bort. Männen ska ut. De ska bort.
Verkligen. Jag kan dra en sak till också som hände, och det är att Bill de Blasio, borgmästaren i New York, han, ja, jag hade ju sett en av dem att tweetarna förut, men inte båda. Han twittrade i, jag tror att det var i april någon gång, då twittrade han om, ja, att muslimerna ska fira, om det är Ramadan då eller något sånt där, och då twittrade han att till New Yorks muslimer har det bra ungefär, och det finns mycket halalmat och såna saker, och ni kan få tag på det här och där och så vidare. Och så skrev han i sin tweet vart man kunde få tag på det. Väldigt så här välkomnande och trevlig liksom tweet. Och sen så gjorde han en ny tweet nu med anledning av coronakrisen då, bara för 3-4 dagar sedan ungefär, i slutet av april. Och så skrev han till det judiska communityt och till andra communities: nu har vi varnat er, se till att ni inte träffas, och annars kommer vi ta åtgärder. Och jag tror vi har pratat om det sista, alltså om hans varning till det judiska communityt. Men just det här med att han var så liksom tolerant och välvillig mot det muslimska communityt bara, ja, en vecka tidigare, det hade jag missat. Så det här är ju verkligen en beskrivning av två helt skilda synsätt på två olika religioner, så kan man nästan säga.
Visst, och det är det här vi pratar om. Det är det här som är det här dubbla måttstockar, det här hyckleriet som de håller på med. Att man kan gå efter att det är politiskt korrekt att gå efter, framförallt kristna, de kan man gå efter hur mycket som helst. Och judar verkar det gå bra att gå efter med till viss del. Men att överhuvudtaget gå efter muslimer på samma sätt, inte värre, utan behandla muslimer på samma sätt, och islam då som religion, ideologi. Det är otänkbart. Och det är det som gör att jag tror att många börjar bli så förbaskade på det här. Att man ser att Bill de Blasio, han gör ena sak med en grupp och en andra sak med en annan grupp. Och det är det som, igen, det här representerar det här hyckleriet inom vänsterliberalismen. Att på något sätt ska hela tiden muslimer och islam särbehandlas, oavsett om det handlar om retorik eller man ska ge dem då vissa, vad ska man säga, konkreta fördelar. Och det kommer ju en punkt när folk tröttnar ju på det, va? Och det går ju inte längre.
Nej, visst. Okej, fler saker.
Ja, Trumps approval rating gick ner för ett par veckor sedan med 6%, och nu har de hoppat upp med 6% igen. Utan det verkar som att när, och mitt under det värsta under coronakrisen, så gick det ner, och det förstår man. Förutom i Sverige, där gick ju Löfvens upp dramatiskt. Även om var och varannan pensionär, sorgligt nog tyvärr, har blivit insjuknat, eller det stora dödsstöd bland pensionärer i Sverige, vilket är fruktansvärt. Så ändå så har Löfvens siffror gått upp. Men i alla fall, Trumps siffror uppe i 49% såg jag i någon poll som kom ut igår, tror jag det var, ett par olika polls som var bara i princip dagsfärska. Sen såg jag också att Joe Biden leder nu i alla de här polls, dels national polls, men även då många av de här svängdelstatsundersökningarna som Wisconsin och Michigan och Pennsylvania med typ 5-6%. Men problemet som finns nu, har jag läst, att många yngre väljare är inte speciellt pigga på Joe Biden. Med andra ord, Bernie Sanders drog åt sig massa yngre väljare och han har en stor yngre väljargrupp. Och yngre väljare som är också väldigt... de är inte speciellt bra att gå och rösta. Så nummer ett, yngre väljare verkar ha svårt att ge support till Joe Biden. De är inte speciellt... Det finns ingen, vad ska man säga, entusiasm med Joe Biden bland yngre väljare. Åldersgruppen är då mellan 18 och 24. Så att Biden har ingen entusiasm bland yngre väljare bakom sig. Och dessutom den gruppen då som inte är speciellt entusiastisk över Biden är heller inte generellt sett några som går till valurnan under valdagen. Va? Så att när man pratar om de här polls att Biden har si och Biden har så, den stora väljargruppen som är 18-24 år som i princip kan avgöra val i svängdelstater, om de håller sig borta så kan Biden ligga väldigt risigt till. För det Trump har bland yngre väljare, de som gillar Trump bland yngre väljare, är att han har den här ganska stora 30% av den här kärngruppen som kommer att gå och rösta punkt slut. Han har liksom den gruppen, va? Bidens kärngrupp är mycket, mycket mindre. Utan han räknar med att han måste ha människor som kanske vill sitta hemma på sofflocket, som inte bryr sig, som är förbaskade över att Biden har blivit anklagad för sexuella trakasserier, som är förbaskade på att Biden slog ut Bernie Sanders, att man tycker att okej, nu struntar jag i att rösta, va? Så att Trumps väljargrupp är väldigt, ska man säga, säker. Bidens väljargrupp är väldigt osäker. Man vet inte vilka som kommer att rösta eller inte. Och om de inte röstar, hur påverkar det? Så att de siffrorna man ser i de här undersökningarna nu är väl egentligen väldigt missvisande, för att man vet egentligen inte. Bidens grupp, som sagt, den är mycket mer labil. Den är mer instabil, helt enkelt.
Mm, mm. Jag kan ta en nyhet också. Det är så här att ungefär hälften av USAs delstater håller nu på att i olika grad och olika utsträckning öppna upp efter de här nedstängningarna under coronakrisen. Och ja, det är ju ett stort experiment nu vad som kommer att hända i USA. Men i New York i alla fall så är guvernör Andrew Cuomo, han vill inte öppna upp New York än, för att han anser att fortfarande så vet vi alldeles för lite och... vi måste vara försiktiga. Det här är någonting vi kan inte släppa löst det här igen. Det är hans inställning. Och även New Jerseys guvernör Phil Murphy har samma inställning som Cuomo, att man måste ha en väldigt, väldigt liksom stegvis uppöppning och sådär. Och att man kan helt enkelt inte riskera att fler människor dör. Och det kanske är logiskt från deras synpunkt, eftersom det mesta händer i New York och delvis också i New Jersey då. Men har du några nya besked om den här omställningen i USA i förhållande till lockdown?
Det som är intressant är faktiskt det som händer i Kalifornien just nu. Det ska bli väldigt intressant, därför att Gavin Newsom, som då guvernör för Kalifornien, han har ju gått ut och sagt att han vill hålla Kalifornien nedstängt nu på en obestämd tid. Det kan ju vara några dagar till några veckor, några månader. Ingen vet ju riktigt, va. Många amerikanska företag, liksom koalitioner, har nu skapats i Kalifornien som har sagt vi tänker strunta i det. Gavin Newsom, guvernören, får säga vad han vill. Vi tänker öppna våra företag. Han får komma och stoppa oss, då går vi till domstol. Det här är väldigt intressant. För det är samma guvernör, Gavin Newsom, som vägrar att följa federala lagar vad gäller illegal invandring. Va? Så att Gavin Newsom har sagt, vi tänker inte följa federala lagar. Vi tänker motsätta oss federala lagar vad gäller illegala invandrare. Och det vore ju ett väldigt hyckleri om Gavin Newsom nu förväntar sig att hans egen befolkning ska följa delstatslagar när Newsom själv vägrar följa federala lagar, va? Så att oavsett hur man ser på det så kommer Gavin Newsom ha ett problem, därför att han kan antingen framstår det som en rejäl hycklare, vilket han förmodligen kommer behöva göra. Eller så måste han ju säga att okej, ni får öppna upp, och eftersom jag struntar i federala lagar så då kan ju ni lika gärna strunta i delstatslagarna, det spelar inte någon roll. Så det här ska bli väldigt intressant vad som kommer att ske. Dessutom, om då de här företagen öppnar upp, men de har klargjort att vi tänker öppna upp, men vi kommer att praktisera alla de här guidelines, social distancing, alla de sakerna kommer vi att liksom applicera, va? Så vi kommer att göra det på ett säkert och ett snyggt sätt. Vi kommer att följa allt sånt där. Så att om de då kommer att bli nedstängda, frågan är ju då om det kommer att kunna ske rent juridiskt, därför att jag tror jag nämnde i förra podden, Samuel Alito, som är en konservativ HD-domare, han gjorde han fick ett fall som var ifrån, var det New Jersey eller Virginia, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men det var i alla fall en delstat, jag tror det var Virginia om jag inte minns fel, för några dagar sedan bara, så måste nu den delstaten förklara sig inför en HD-domare varför man måste ha lockdowns i fortsättningen. Samuel Alito sa att den lockdown som finns i den delstaten, jag minns inte vilken del, så jag tror det var Jersey eller Virginia, men i alla fall, den lockdown doesn't make sense anymore. Den liksom är inte, jag begriper inte varför ni gör det här längre, va? Varför ni inte kan börja öppna upp vissa typer av företag, varför kan inte människor åka ut i en båt på sjön ungefär, varför får man inte göra det längre, varför får man inte göra sånt, va? Så nu måste de börja förklara sig för HD varför en lockdown fortfarande är viktig. Och det är det som ska bli så intressant med det som sker i Kalifornien, att det här kommer ju naturligtvis också att hamna i HD så småningom, därför att Gavin Newsom, han kan ju skicka hur mycket militär och polis som helst. Militär kan ju inte han skicka, han har ingen kontroll för det, men nationalgardet och delstatsnationalgardet och polis då, att stänga ner sådana där, men det kommer ju naturligtvis då att hamna i domstol, så vi får se hur det här går, det ska bli intressant i alla fall.
Mm. En sista sak, det är ju att senaten, de ska återvända till jobbet helt enkelt efter coronakrisen då imorgon, och för att komma igång med politiken, men däremot så kommer representanthuset, om jag förstått saker rätt, inte att göra det, stämmer det?
Det är korrekt. Så senaten, och det här ser vi ju också när det gäller pliktkänsla, vilka är det som har pliktkänsla? Senaten då är ju styrd av republikanerna med Mitch McConnell i spetsen, och han har ju sagt länge nu att vi måste tillbaka, vi är betalda och vi är valda av amerikanska folket, vi kan inte sitta på softlocket hemma. Om det finns människor som senatorer då som är, vad ska man, i en riskgrupp, de kan stanna hemma på en individuell basis, och det förstår vi absolut, då ska de göra det om de känner sig oroade, va? Men om senatorer då anser att vi vill gå tillbaka till jobbet, vi kan fixa det, vi kan sätta upp såna här, vi kan göra social distancing, vi kan ha masker i senaten, vi kan sätta upp såna här plexiglas och grejer, va? Det är sånt vi kan fixa, så då måste vi göra det, för vi måste visa amerikanska folket att vi fortfarande jobbar, att vi kan faktiskt gå tillbaka till jobbet och göra det som vi betalar för att göra, va? Nancy Pelosis inställning är raka motsatsen, det är att hon har inte överhuvudtaget en plan för hur representanthuset ska återgå till jobbet, va? Vilket är, och jag tror att hon gillar ju att vara hemma i sin lyxvilla i San Francisco naturligtvis. Hon tycker väl säkert är toppen.
Och äta glass.
Men jag äter den där glassen, ja, precis. Det är naturligtvis trevligt, va? Och jag såg en intervju med en vad heter han från Georgia? Han minns inte rakt upp, vad heter
han? Ja, representant. Okay. Ja, precis, den här som demokraterna där. Demokraterna stödde Trump. Nej, okej. Okay. Nej,
republikanen är en republikan som är i TV konstant från Georgia. Nu, jag vet hans rygg, jag kom bara inte ihåg hans namn just för tillfället.
Ja,
men i alla fall.
Okej, men då vet inte jag heller. Nej, just det. Okej. Okay. Fortsätt.
Han var i alla fall rosenrasande, så han har ju klargjort att vi republikaner, vi vill återgå till jobbet i representanthuset, men Nancy Pelosi talar om för att vi får inte göra det, och det är för jäkligt, så att han var förbaskad för det.
Och på tal om Georgia då, det finns ju också en svart delstats kongressman som är demokrat som heter Vernon Jones, och han stöder Trump trots att han är både svart och han är en demokrat, och det är väldigt kontroversiellt i den delstaten, och han är ju en intressant person.
Ja, förlåt, Doug Collins.
Ah,
Doug,
okay.
Collins, den är det. Ja, just det. Jo, just i alla fall. Jo, så att, jag såg faktiskt en intervju i morse, så att han, den du nämnde då.
Vernon Jones. Mm.
Vernon Jones, ja precis. Han är ju han sitter i delstatsrepresentanthuset för det demokratiska partiet. Men han har sagt rakt ut att han stödjer Trump. Att det demokratiska partiet, de vill suppress. Han använder suppress. Med andra ord, trycka ner svarta amerikanska väljare. Och att demokratiska partiet helt enkelt bryr sig mycket mer om illegala invandrare än det amerikanska folket. Och att de bryr sig mycket mer om illegala invandrare än om svarta amerikaner. De vill bara svarta amerikanernas röst. Och han fick då frågan av journalisten då att är du inte rädd för att nu det demokratiska partiet ska sätta munkavle på det? Det var ju det som hände med den här demokraten uppe i Michigan som sa någonting som var utanför partilinjen, va, som inte gick. Som demokraterna inte gillar. Och då direkt tryckte de på henne ett censorship. Och han sa rakt ut att det struntar jag fullständigt i. För att jag är här för att representera mina constituents. Mitt distrikt, mina väljare i Georgia. Och det är precis de här de tänker och tycker. Även de som röstar på demokraterna. Så jag måste säga det de vill framföra. Och det han har rätt. Det är ingen snack om det, va?
Nej. Ja, just det. Ja, jag har inga fler saker på min lista. Har du?
Nej, jag tror vi är klara nu.
Mm. Ja, jag tror också det. Eller jag skulle kunna säga en sak förresten. Jag såg en ganska intressant sak på tal om Tara Reid då, att hon intervjuades ju, eller rättare sagt Joe Biden intervjuades, vi pratade om det, av Mika Brzezinski häromdagen då på MSNBC, och det var en intervju där hon var väldigt hård och hon lät väldigt tuff, men då hörde jag en jätteintressant analys på de konservativa på The Hill då, som analyserade den här intervjun som Mika Brzezinski hade gjort, och de menade att hon missade en viktig poäng, därför att när man såg den här intervjun utifrån så tänkte man, wow, vad tuff hon är, men de menade att hon pressa bara på att det ska finnas ett hemligt dokument i något av Bidens arkiv, vart det nu är någonstans, där man kanske kan hitta Tara Reids anmälan då. Men poängen är att det finns ju mycket fler saker på sidan om. Mamman som ringde in från CNN och de här nya vittnena som har vittnat, alltså sedan 20-30 år tillbaka, så att hon berättade det här för dem att det hände. De sakerna togs inte alls upp i intervjun, utan Biden, han ville bara säga, men finns det något dokument? Visst, ta fram de bevisen då. Och Mika Brzezinski gick på det, vi vill ha bevisen. Men det finns ju så mycket sidobevis som man aldrig diskuterade med Biden. Och det tyckte jag var en jätteintressant poäng, därför att Biden-kampanjen verkar vilja få det till att det handlar om ett dokument som måste hittas och det finns inte.
Ja, och då kan man ju undra om den här journalisten då, om hon gjorde det medvetet eller om det liksom bara blev så, det vet man ju inte riktigt.
Nej,
så
det är MSNBC och hon är en vän till Biden egentligen, och det är det som gör det så intressant, och hon är ju liberal, helt öppet liberal, Mika Brzezinski. Så att,
det jag skulle säga så här var att Biden kommer naturligtvis aldrig att ställa upp på det här, men om han verkligen trodde på att om han verkligen genuint är övertygad om och vet att det här har aldrig skett, då skulle han göra en intervju med Fox News, med till exempel Martha McCallum, Brett Baier, med någon av Fox News toppjournalister, va? För de skulle ställa absolut de frågorna utan tvekan, va? Men du kommer inte att se garanterat Joe Biden ställa upp på en enda intervju med Fox News, punkt slut. Det i sig säger en hel del, därför att då vet vi att han vågar inte ta de frågorna. Bernie Sanders, honom ger credit till faktiskt, han ställer alltid upp på Fox News intervjuer, även om då Fox News grillar honom totalt, för Bernie Sanders har inget att dölja, alla vet ju om att han är socialist, han liksom har inget att dölja på så vis, va? Han ställer alla för, det finns heder i kroppen på honom, han vet att han måste tala med gruppen som tittar på Fox News, därför att han måste nå ut till dem på något sätt, men Biden vågar inte. Och att han vågar inte, det finns en anledning att han inte vågar. Det är för att det finns för många frågor som inte han kan svara på, helt enkelt. Speciellt när han, med Biden då, han vet ju själva, han säger groder hela tiden. Han vet inte vad han snackar om, han blir förvirrad, va. Då minskar ju sannolikheten ytterligare, va, att han kommer att ställa upp på något sånt där. För att han kan ju säga bort sig totalt utan att tänka på det. För att hans hjärna funkar inte lika bra längre.
Nej, precis. Ja, okej, men vad bra. Då har vi fått en uppdatering. Så tack, Björn.
Tack.
Det var avsnitt 1096 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.